Hej Ted, jag har väntat ivrigt på att få tala med dig. Det har ju gått en vecka sedan Slottsbalen och som resten av världen är jag ju fascinerad och letar efter svar. Och man har ju vänt sig till olika håll men medierna står handfallna. Men du är ju en expert på tidsresor och science fiction och portaler och sånt här. Så jag tänker att det är ju du som har svaret om någon. Jag förstår inte att inte medierna har hört av sig till dig. Eller kanske de har hört av sig.
Nej, nej, nu måste jag lite erkänna att jag inte riktigt vet vad du pratar om. Alltså, jag skulle väl kanske inte kalla mig science fiction och portalsexpert. Men att jag upplever nog att jag kanske ändå har mer kännedom om sånt än en gemene man, om man säger så.
Att om vi skulle ta enligt de gamla folkhälsans simmärken, så har du liksom inte bara nybörjarmärket och intressemärket. Du är kanske simmagister när det handlar om portaler och sånt.
Ja, det skulle jag nog säga.
Nej, jag pratar ju förstås om mannen på Slottsbalen. Som ju har identifierats nu som Mikko Hassinen. Men han är mest känd som Tupla Kättelie.
Ja, jag såg någon, ja, alltså att det var någon som alltså har två gånger gått och skakat hand.
Ja, det här har tydligen aldrig hänt i Slottsbalens historia. Att en och samma människa då har skakat hand med presidentparet två gånger. Och det här förstås inför hela finska folket, det är ju ännu ett år den mest sedda tv-händelsen. Och med en halvtimmes mellanrum så dyker då samma kille upp och skakar hand med presidentparet. Och ser lika glad ut och småprata lite med dem. Det här finns, alltså man kan se det här på alla nyhetssidor. Så har de gjort sådana här collage så att man ser båda gångerna då i följd.
Mm.
Och man har då försökt få tag på honom. Men han är då uppslukad av, eller han håller sig undan. Han svarar inte i telefon, han svarar inte på mail. Hans närstående ger inga svar till var han håller hus. Och han har alltså inte kommenterat det här.
Ja, det är nog väldigt konstigt. Jag tänker, alltså för jag tittar inte på hela Slottsbalen, så jag måste ju ha missat det här, men jag tänker att sa de något? Alltså att kan det vara så? Alltså att de inte kommenterar, alltså de här kommentatorerna, så de säger ju alltid någonting när det är då någon som skakar hand. Och jag tänker att kan det ha varit så att de hoppar över honom? För de säger ju inte någonting om alla. Så att när han liksom skakade hand första gången så får han snabbt att ta upp sin telefon och så är det säkert en liten delay liksom på den här streamen på Slottsbalen så tog han snabbt upp sin telefon och kolla att vänta nu, sa de någonting om mig? Och så konstaterar han, nej de sa ingenting! Och så sprang han liksom sist i kön och kom på nytt för att han ville att de skulle kommentera honom.
Det här är ju en ganska intressant teori faktiskt som då bygger på mänsklig psykologi och narcissism liksom, att han ville så att säga höra kommentatorerna prata om honom.
Ja, men jag tänker sådär att det är nog när det gäller så här tidsresor och portaler så det är ju nog i 9 fall av 10 så handlar det om mänsklig psykologi, att det är nog väldigt sällan man kan liksom faktiskt bevisa att nu har det varit en portal.
Ja, för man har ju nu då presenterat olika teorier. En är då att det här än en gång nu då bevisar att vi befinner oss i en simulation och att det här var då alltså en bugg i simulationen.
Det här var liksom svarta katten i The Matrix som orsakar en déjà vu.
Det var inte ettan väl?
Ja.
Så att det där låter som, jag hade glömt den där.
Det var en katt som liksom gick förbi och så var det precis samma katt som gick förbi på precis samma sätt igen och så kändes det som en déjà vu och så sa de att ja, att när man upplever en déjà vu så då är det a glitch in the matrix.
Ja, när man har alltså jämfört just med Matrix då för att det ännu 20 år senare är väl den simulations historia som flest människor verkar känna till. Men det är nu en teori. Det andra då är just att han, när han då passerar presidentparet så av någon orsak har han då ramla in i någon sorts dimensionsportal.
Ja.
Alltså av en händelse, alltså som en misstag typ, att sådana eventuellt uppstår med du en gång på 100 000 år och nu råkar det vara just framför Ellen Svinhuvudtårtan och just han råkar ramla in i den.
Jag tycker någon skulle ha sett det då, alltså att när det också är liksom, om man tänker att det är då liksom tv-kameror och människor som streamar överallt i hela slottet och säkert väldigt många bekänter som bara har som uppgift att stirra på Ellen Svinhuvudkakan. Att det är ju jättekonstigt att ingen såg då hur han liksom försvann in i en portal.
Ja, alltså jag håller med om att den där teorin har brister. Men det som jag nu då egentligen skulle vilja fråga dig om, så är den här teorin som en kärnfysiker då vid Helsingfors universitet då har lagt fram, alltså att det skulle handla om att Mikko Hassinen då har en tidsmaskin. Och att han då liksom har den placerad någonstans i någon källare där i Gardestaden. Och att han då har använt sig av den. Och han pratar rätt så länge om det här. Men jag får som ingen klar bild i huvudet av alltså hur en tidsmaskin skulle som ha använts här. Och hur han tänker att det här förloppet har gått till.
Ja, nej, men det finns ju väldigt många sätt som det kan ha varit på. Alltså... Det första som jag tänker på är ju alltså att om det hade varit två Mikkon som han skakar hand, så vi vet ju inte att är det den här första Mikko som är alltså tidsresanden eller är det den här andra Mikko som är tidsresanden.
No, exakt, för blir det inte så då att det skulle finnas två Mikko på balen om man har en tidsmaskin?
No, det beror ju på att jag menar, om det är den här andra Mikkon som är tidsresanden, så då kan ju första Mikkon ha liksom gått in, skakat hand och sen får han då in och städskrubb, aktivera sin tidsmaskin och så plopp så förvandlas han då till den andra Mikkon som kommer in och gör det på nytt. Och då finns det ju bara en. Men eftersom vi inte vet exakt hur just den här tidsmaskinen fungerar, så kan man inte heller liksom utgå från den hypotesen. Jag tror ju nog, alltså det är ju vanligtvis när det kommer till tidsresor så existerar det ju liksom flera varianter av en person samtidigt.
Ja, det blir ju sådana här tidsparadoxer då.
Ja.
Och så får man inte stöta ihop med sig själv, för då kan precis. Det uppstå ödesdigra konsekvenser.
Ja, och det kan ju vara något sånt också här, alltså att det var liksom... egentligen, alltså den här tidslinjen som vi nu befinner oss i, så var det liksom av ytterst stor vikt, alltså att han skulle hinna skaka hand med presidenten då. Och jag tänker ju spontant att det måste ju ha varit någonting som han sa åt presidenten, som han viska åt presidenten. Alltså det tänker jag egentligen det viktigaste man skulle kunna göra som tidsresenär vid en slottsball. Om man tänker sådär att du har några sekunder som du kan påverka en stor, alltså ett helt lands ledare. Så att om man då liksom skakar hand med presidenten och så säger man då att 17 april så se till att du säger det här åt Putin eller någonting annat. Så det ska man ju anta då att han skulle ha gjort. Men sen, jag menar, tidsresan, det är ju en väldigt inexakt vetenskap oftast. Så att det kan ju hända att han helt enkelt mocka här. Alltså att det var meningen att han skulle ha liksom rest i tiden så att han skulle ha kunnat kidnappa sig själv och liksom bundit fast sig själv och knuffa in sig själv i en städskrubb, och så skulle man ha liksom tagit sin egen plats och viskat det här budskapet åt presidenten. Men någonting gick fel, det kan ju ha varit ryska agenter eller någonting annat som just då hindrar honom, så att han är sådär, nu hinner jag inte, jag måste bara få... Och så blev det då liksom två varianter av Mikko som vi såg. Jag tycker att det som är mer intressant här är att det fanns ju också två kärje på plats. Såg du det?
Nej, va?
Alltså det fanns ju liksom riktiga kärje, och så fanns det kärje från Wish som också var där. Alltså en person som hade alltså precis samma mustasch och frisyr som riktiga kärje, men som hade andra kläder.
Det här har jag missat.
Ja.
Vem var den andra då? Vem var den Wish-kärjan då?
No, det var någon annan. Alltså det var bara en person som såg ut som att han hade klätt ut sig som kärja. Och jag började ju direkt fundera att kan det ha varit liksom en tredje Mikko som på något sätt också reste i tiden och var sådär att nej, nu måste jag stoppa första Mikko från att resa tillbaka i tiden så att han kan göra det ordentligt. Och så tänker han då att nej, men jag klär ut mig som kärja. Men sen var det också någonting som hände där, så han bara fixa håret och mustaschen som kärje, men han inte får hans kläder. som vanligt när det kommer till tidsresor så väcker det ju mera frågor nog än det besvarar.
Men tack Ted, jag tycker att du gav de bästa infallsvinklarna här och jag förstår inte att inte medier hör av sig till dig. Alltså du borde finnas i rullorna när det handlar om just tidsparadoxer och alternativa teorier.
Ja, nej men det är bara att ringa.
Det är ju åtminstone en Golden Globe-nominerad skådespelare som lyssnar på den här podden.
Det är jätteroligt och det är ju inte kanske en publik som jag har liksom tänkt mig, eller så där en målgrupp som jag tänker mig så där att vi specifikt riktar in oss på, men att nog är det ju kul att veta att det är en Golden Globe-nominerad som lyssnar.
Man kan ju tänka sig också att när man då är en sån här Golden Globe-nominerad skådespelare och måste resa runt hela världen och det är stressigt och det är press på och man är långt borta hemifrån och man ska snart då in på Golden Globe-arenan då och möta alla världsskådisar och regissörer, så då vill man ju ha någonting som ger en trygghet, någonting som påminner en om hem, så då kanske man lägger på ett maraton på arenan av Ted och Kai-podden.
Ja.
Jag vet inte vad Alma Pöysti gör, men jag vill nu passa på att gratulera. Det är ju den finaste nyheten på länge och jag liksom trodde ju som alla andra inte mina ögon när jag såg den här listan att där är Natalie Portman och Margot Robbie och Emma Stone och Jennifer Lawrence och Alma Pöysti på samma lista.
Ja, nej men det är nog jättehäftigt och det som sagt, jag menar jag har ju själv varit nominerad så att inte för Golden Globes men att jag vet hur det är att vara en person som är nominerad och det är ju nog någonting som man kan ju nog liksom dra ut det länge, alltså så där att jag tänker att hon kan nog i flera år så åh det. Jag var det så mycket med det här Golden Globe. Jag har sån här Golden Globe-stress. Och sen varje år när det kommer nya nomineringar. Jag minns i fjol när jag var Golden Globe-nominerad. Och det är ju den här Golden Globe-tiden liksom, och man är så där Golden Globe-stressad. Att så ska det gå med Golden Globes. Vem alla är nominerad och så där. Att det är ju nog någonting som är liksom lätt att få in i de flesta diskussioner.
Sen förstås så vet ju då Alma, om det nu är så då att hon inte då får själva statuetten, så vet hon ju var hon kan få liksom stöd då, eftersom hon vet att du har förlorat så pass många gånger Ted, dina nomineringar. Ja. Så hon kan ju höra av sig till dig då i så fall. Men ja, vi hoppas ju att det går bättre för henne då än för dig förstås. Jag satt ju på middag med en Golden Globe-nominerad skådespelare. För inte så länge sedan faktiskt.
Vem var det då?
Nej, det var Alma Pöysti var det.
Just det.
Och vi satt och pratade om ditt och datt som vi ju gör.
Var det där som det kom fram då? Alltså att du sådär källsäkert kan säga att hon brukar lyssna på podden?
Ja, det är det väl. Jag har ju träffat henne många gånger. Och vi har ofta pratat om vad vi håller på med, vad vi lyssnar på, vad vi tycker att det är, vad vi har läst och så vidare. Och hon lärde mig en sak som jag faktiskt använder dagligen. Och jag har inte pratat om det för att, och jag vet inte om hon heller egentligen vill att jag ska prata om det. För det kan ju hända att hon inte vill att det här ska komma ut i offentligheten. Men nu är det väl så att är man en Golden Globe-nominerad skådespelare så får man stå ut med att det skvallras lite.
Ja.
Ja. Nej, men hon liksom jag, liksom väl du också, använder en sån här smart klocka. Och det här, jag har ju haft den i några år och det som den ju bland annat gör är att den mäter antalet steg och aktivitet och sånt och håller koll på att man rör på sig tillräckligt. Och så kan man sätta ett mål att idag vill jag gå så här många steg eller idag så vill jag röra mig med en puls över 120 så här många minuter. Du vet hur det funkar.
Det skulle vara jättebra om man skulle kunna ställa in i sin, alltså så här andra mål också än bara så här rörliga mål. Alltså att man ska kunna ställa in i sin klocka att idag så ska jag vilja bli Golden Globe nominerad. Och så ska klockan säga då att jaha, okej, okay, men då ska du ringa till det här numret om exakt 17 minuter För då är det rätt tidpunkt att komma i kontakt med den här och den här människan.
Och så där 11:30 på kvällen då, så då vibrerade på handleden och så står det att du har uppnått dagens mål, du är Golden Globe-nominerad.
Ja, ja, precis. Eventuellt så skulle det här kunna kombineras med någon form av tidsresande också. Alltså att man kan då liksom ringa åt någon i framtiden som då skickar vidare de här stegen som man måste ta för att uppnå det som man vill.
Ja, alltså jag störs ju också av att den här klockan är så fokuserad just på fysisk aktivitet. Mm. Att om jag har suttit hela dagen och tänkt och hittat på saker och ting, så borde ju det finnas någon sorts mätare för det också som skulle som ge mig beröm och liksom pris.
Ja, att ha som ett litet armband som man liksom sätter liksom mitt på huvudet, som man knyter liksom runt hakan och så mäter det liksom hjärnaktivitet då.
Alltså det är någon sorts religion vi uppfinner här, någon sorts samvete, inser jag.
Ja, alltså, men mätbar religion, det har ju inte funnits tidigare.
Är det så att Gud ändå är någon sorts smartwatch av något slag? Alltså
nu är det väl det vi håller på med de här AI-assistenterna som man ska kunna knäppa fast i t-shirten och sådär. Det är väl en form av det.
Satan, vilken intressant tid vi lever i. Vi håller på att uppfinna Gud. Jag tror faktiskt att det är något sånt som händer här. Nu är en revolution vi aldrig har sett förr. Vi har liksom anat och hoppats och trott på Gud i 4000 år. Men nu så håller vi på att skapa någon sorts Gud.
Mm.
Ja, men Alma Pösti skapar ju då ett nytt sätt att tänka för mig då när hon sa, och det här är nu då ett tips från en Golden Globe-nominerad skådespelare som jag har använt till stor glädje, att det finns ju dagar när man då inte lyckas uppfylla då de mål man har satt i sin smartwatch, och då kan man på ett väldigt enkelt och oskyldigt sätt, och nu med betoning på oskyldigt här, rätta till det här.
Mm-hmm.
För man kan alltså smyga igång en sån aktivitet som kallas för lek. Alltså det finns, vet du, en massa aktiviteter här man kan liksom lägga på, att man vandrar i bergen eller att man är ute och löper eller att man tränar på gym och så här.
Mm.
Men det kräver att man faktiskt rör på sig för att det ska som mäta någonting. Men om man lägger på aktiviteten lek, så då inverkade alltså på de här mätarna.
Ja.
Så då liksom ökar de här aktiva minuterna, då ökar ens aktivitet, och överraskande snabbt också, så att man kan på en väldigt kort tid fylla sina mål.
Ja, men vad är liksom logiken där? Alltså de tänker sådär att ja, nej men det är ju jättebra att han leker kurragömma, men så sitter man då stilla bara under täcke och inte liksom, inte bränner man ju kalorier då inte.
Nej, alltså jag håller med om att det inte makes någon sens, men klockan tror att det här är så.
Ja.
Och ger det en belöning då. Så att man kan alltså mota sitt dåliga samvete i grind, så att säga. Och då snabbt rätta till om man inser en kväll att nej, men nu har jag ju inte rört på mig, att jag borde ju ha farit på en promenad, men jag orkar inte. Så då, aha, smyger jag på lite lek i 15 minuter och så, jaha, nu fick jag dagens aktivitet fylld.
Ja.
Ett utmärkt tips.
Ja, jag gillar det här, och det på något sätt känns inte som fusk när man vet att det är en Golden Globe-nominerad hjärna som på något sätt liksom står för det här.
Ja, och sen också att det är lek det handlar om, och det är som lekfullt. Alltså jag tycker inte att det känns som att man fuskar.
Nej.
När man gör det här.
Nej, det är ju som att man liksom, ja, men jag skojar bara. Alltså sådär som man säger när man har gjort något tokigt. Så det är egentligen liksom det man säger åt sin klocka då. Jag skojar bara, visst jag rört på mig.
Undrar om hon kommer att prata om just det här tillsammans då med Emma Stone och det här Natalie Portman då. För jag antar att de väl sitter typ i samma del av salen eller någonting.
Jag tror alltså att det var liksom genast listan kom, så startades WhatsApp-gruppen med liksom alla de här kvinnorna. Tror du att du skulle kunna få Alma att liksom banda in att hon skulle liksom säga att det här är Alma Pösti, nominerad för en Golden Globe. Jag lyssnar också på Tedokai-podden. Alltså något så här, alltså att hur kan vi liksom casha in på det här att du känner en Golden Globe-nominerad person? Nu har du ju för sig liksom avslöjat att hon liksom lurar sin klocka.
Jag har också avslöjat att jag gör det också. Men jag, på något sätt så borde vi ju...
Jag tänker att det här är ändå så stor grej för hela svenskfilmen, så att jag upplever att vi borde också på något sätt kunna casha in på det.
Hon skulle kunna spela Janika i filmen om den här podden.
Mm.
just så här vill du ha så här jeansjacka och ragga omkring i bil och liksom prata om pök.
Så här vanliga Janika-saker. Jag undrar om Oscar Pöste skulle kunna spela Nico då?
Det är sant, vi skulle kunna göra något sorts så här avtal med klanen Pöste om att de ska som vara aktivt involverade i filmen om Ted och Kai-podden.
Och vi måste skynda oss nu, alltså för snart är, jag menar om det nu är redan nu Golden Globe-nomineringar, så snart är de för stora liksom.
Jag tycker vi kan jobba på den här idén och pitcha den till olika bolag och så här. Men nu, för nu så räcker det väl nog att vi bara säger grattis Alma, vad roligt och vad stort, och önskar dig allt gott.
Hur tror du Kai, alltså att bin, hur tror du att de ser på getingar?
Mm.
Alltså vad har de för förhållande sinsemellan, liksom getingarna och bina? För att de är ju liksom, de påminner ju väldigt mycket om varandra, men de är ju väldigt, väldigt olika.
Är det som, ungefär som du ser på mig, är du att jag är så mycket större och så här och tar plats?
Mm. Nej.
Så är du så här att
jag är bara ett litet bi. Ja. Jag kan ju inte ens stick.
Jag tror inte. Men jag började tänka på det här för jag såg ett meme som på något sätt öppnade upp mitt tankesätt. Och det är ju det bästa tycker jag. Det är liksom att om ett meme lyckas både vara roligt och ändå på något sätt så att ja, det där har jag faktiskt inte tänkt på. Och det var då en jämförelse mellan bin och getingar. Mm. Och tänk att det är så. Alltså att vi lever på en sån planet där vi har liksom bin som bor då i väldigt ordningsfulla kolonier där allting är så där hexagonformat och korrekt och prydligt, och de tillverkar godis. Det är liksom det de gör. Och sen har vi då getingarna som bor liksom utomhus i sån här liksom kaos bullor som liksom ser ut som något som Sauron skulle ha liksom i vässabuttan, och de producerar ingenting, de bara liksom är där som en granat som kan liksom krevera om någon kommer för nära. Alltså att det är liksom alver och orkar, och jag har aldrig tänkt på liksom hur otroligt tydligt det är, onda och goda. Och man skulle ju anta då på något sätt att liksom bin och getingar, alltså att om de någonsin möts så är det ju som om Legolas träffar en ork, att det är liksom totalt olika värderingar, totalt olika synsätt på jorden.
Och ändå vill nästan alla bi-tjejer ha en geting, tror jag. Att det är som att, oj, titt på dem där, vad det är stor och vad det bråkar och vad det är farlig.
Jag skulle nog få till en där, säg. Jag skulle nog få till laga honung, ja, det tror jag.
alltså, nu vill ju jag gå ha en sån där hexagonlägenhet, sa han. Men om jag visar åt att det getingen hur fint vi har i hem, så kommer nog ha att vilja ha det.
Det här är ju upplägget också till en Pixar-film. Alltså den här ena getingen som är så där att liksom att men ska inte få ut och slåss och sticka här när djur eller något. Så, nej, jag skulle vilja skåda. Det finns så mycket fin blommorna här. Jag skulle vilja, kan inte vi pollinera lite? Alltså den här ena getingen som inte vill, som vill vara mer som ett bi, och så hittar han då, han rymmer hemifrån och så kommer han då till en bikupa, och så ser han då liksom det här fina som de håller på med. Att han passar inte in i getingvärlden.
Här finns upplägg för jättemånga historier som säger mycket om människan också. Getingar äter väl typ kött också, är det inte så?
Ja, de äter allt. Alltså de livnär ju sig väl på kött och rädsla, tror jag. De är ju hemska varelser. Alma Pöysti skulle kunna spela bidrottningen, och kanske hon kan få fixa att Jennifer Lawrence kanske kan ha någon liten biroll.
Så
pratade ju i början av podden om den här tidsresenären på Slottsbalen. Och det handlar ju då om att man reagerar på någonting man såg. Alltså att man såg någonting som var tokigt. Att här var samma man som kom två gånger. Och jag stötte på ett annat påstående också som jag gillar väldigt mycket. För jag tycker att det faktiskt finns inget enkelt svar på det. Men det var helt enkelt frågan att hur många ugglor skulle du kunna liksom se på en dag innan man börjar liksom tycka att nu är det nog något skumt på gång?
Ja, intressant, ja. Jag har ju knappt sett en uggla liksom i naturen, tror jag.
Nej, jag tänker att först så skulle man ju bara... Det är kanske mer liksom så där, jag som bor i Pormo så har jag kanske, här finns ju ugglor faktiskt. Men det var ju nog också, minns jag något tid, så var det väl någon uggla som hade gjort bo vid Stockman, så var det inte så?
Ja, Forum, ja.
Ja, men att man ändå, man tänker att först så ser man en uggla och man är så här, oj wow, en uggla, vad kul. Och så kanske man ser en gång till och så är det så där att, oj tänk, jag ser liksom två ugglor på samma dag.
Mm.
Men nu är det ju kanske liksom vid tredje ugglan som det blir lite konstigt.
Ja, håller med. The owls are not what they seem, sägs det ju i Twin Peaks.
Mm-hmm.
Och då, alltså ugglan i sig är ju lite så här mytomspunnen, och det har väl någonting med döden att göra också.
Nej, det har väl inte att göra med döden. Det kopplas väl ihop med visdom. Athenas uggla.
Nå, men man ser dem väldigt sällan, så att jag tror att oberoende vad de förknippas med så skulle man förknippa det med någonting olycksbådande om man börjar se fler. Så du har alldeles rätt i det. Ja, men ja, det då skulle vara någon sorts bevis på någon sorts simulation, tänker du? Eller på att...
Nej, men det är väl liksom mera egentligen. Alltså, jag tyckte att uggla var ett väldigt bra exempel, för det är någonting som man ändå ser väldigt sällan. Men alltså egentligen så handlar det ju om alltså att hur många gånger kan man se någonting upprepas på en dag så att det känns som att nu är det onormalt det här som händer. Och det har ju så mycket att göra med liksom att om det, jag menar redan om du pratar med någon och så säger någon liksom samma sak och man är sådär, men det här sa du ju just, så då reagerar man ju genast på det. Alltså det är liksom direkt en sån här grej, att vad är det som händer nu? Men att just sådär i en annan kontext, alltså att om det är just något djur eller någonting annat än en främling, så då tenderar man kanske gå med på det mer och tänka att ja, nej men det var nu bara någon grej. Men att där också finns en gräns när någonting slutar att bara vara en grej och att nu är det något skumt på gång.
Jag hittade också en meme som lyckades överraska både mig själv och sen också Nico, som handlar om just simulationsteorin. Att ett bevis på att vi lever i en simulation är att du aldrig ser dina grannar hämta in inköpskassar. Alltså de har aldrig varit och handla.
Ja, nej.
Och sen så sa jag det här till Nico, och vi som satt länge och försökte som minnas att har vi någonsin sett, och det bor ändå alltså 100 människor i vår trappa eller någonting sånt. Och vi ser aldrig någon som handlar eller som har varit och handlat.
Nej, jag har sett på det där också. Jag tycker det är ett jättebra exempel det där också. För man på något sätt tänker att ja, men vi handlar ju nog så ofta att nog är det ju konstigt att man inte ser någon annan göra det. Men det handlar väl, där är det väl kanske lite besläktat med den här spotlight-teorin också, att man på något sätt tänker, alltså det, när det handlar om att när man själv gör det också så får det på något sätt större betydelse än om någon annan gör det.
Ja, inte vet jag ju om någon granne heller någonsin har sett oss komma in med våra shoppingkassar, men vi gör det så ofta bara.
Mm.
Alltså man är ju en vanemänniska, men man har ju sin rutin och alla avvikelser registreras ju. Inte reagerar man ju liksom att jag, till exempel igår så såg vi, när vi var ute och gick i Kottby med Kajus, så såg vi tre harar. Och fast vi då är i Helsingfors. Men det är man så van med, att det springer harar lite här och där. Så det är ju som att oj, där är en hare, kan man kanske säga. Men en uggla så skulle ju förstås skapa en annan reaktion.
Hur många finlandssvenska skådespelare kan få en Golden Globe-nominering innan det är något skumt på gång?
Ja, nu är det ju sant. Om det nu skulle komma att Jonas Bergqvist har blivit nominerad till en Oscar, Anna Hultin är nominerad till en Emmy.
Nu, då skulle det ju vara. Det skulle vara något skumt på gång då.
Humorgruppen Kai får Nobels fredspris.